Jag ska läsa härifrån Uppenbarelseboken ikväll. Och jag vill verkligen agitera för att vi ska läsa denna bok. Varför kommer du nog att förstå här nu när jag talar här? Det är faktiskt också så att det är en kolossal brist på predikningar som utgår ifrån Uppenbarelseboken. Och därför så måste det ju behovet fyllas. Det är ju en av Bibelns böcker i den heliga skrift här. Och ja, om man då läser från Uppenbarelseboken så är det många gånger kanske i samband med en begravning man läser om himlen i slutet av Uppenbarelseboken och den härlighet som är beskriven där. Och det är inget fel i det. Det är fint att få påminnas om det i samband med begravningar. Sedan så förekommer det också kanske vid alla helgonhelgen. Då man också tänker på det som har gått in i den eviga saliga världen. Så tar man någon text därifrån. Men i övrigt så är det väldigt sparsamt, lindrigt sagt, att man utgår ifrån texterna i den här boken som vi har här sist i vår bibel. Och därför behövs det en förändring och jag ska förklara varför. Ja, nu har jag här refererat till att man har talat om himlen som det står om beskrivet i slutet av Uppenbarelseboken. Men definitivt inte alls på samma utsträckning eller ens i närheten av det så talar man om det som vi kallar för helvetet. Och det straff som väntar det som förkastar Guds nåd, det undviker man. Så att det är ju väldigt selektivt när man då tar texter ifrån Uppenbarelseboken. Men vi behöver predika över allt Guds ord. Ja. Och därför så vill jag här nu läsa ifrån Uppenbarelseboken och jag läser då de tre första verserna här. Och så kanske jag läser de tre sista i Uppenbarelseboken om jag inte glömmer det. Men nu har jag slagit upp Uppenbarelseboken 1 här. Och bara dessa tre versar är oerhört innehållsrika. Och lyssna väldigt noga. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes som har vittnats om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd. Allt vad han själv har sett, salig är den som läser upp och salig är det som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den. Till tiden är nära. Amen. Helige ande, nu ber vi att du ska levandegöra det ord som du har skänkt här till Johannes. Jag ber att det ska bli levandegjort för oss alla som har fått lyssna till det nu. Och att vi får bli ett med, att vi tar in det i vårt allra innersta. Och det får forma våra liv, det får påverka våra liv. Och vi får bära vittnesbördet vidare. Ja. Så här är det, att här finns nyckeln till de allra sista skeendena som kommer att utspela sig här i världen. Och det är facit hur det kommer att sluta. Och därför så är det väldigt viktigt att vi vet om slutet. Så att vi inte skakas om och när det börjar bli turbulens och skakningar För det kommer det att bli. Det står i Hebreerbrevet att Gud ska skaka allt som kommer, som går att skaka. Alltså. Ja. Men då behöver vi den här fasta grunden, Guds ord, att bygga på. Det ger en fasthet att när det blir krig och elände, kaos, död, så har Gud vetat om det här. Han har uppenbarat det. Bland annat för att vi inte ska skakas om. Utan att vi ska se att det är den evige Guden som har talat. Han som kan se in i framtiden. Han kan göra det och gå tillbaka, tala om det. Så som han gjorde här för Johannes. Och det är väldigt intressant med Uppenbarelseboken. För är det någon bok i Bibeln och några uttryck som de ofrälsta till och med har lite hum om, så är det faktiskt ifrån den sista boken. Ja. Och det finns många böcker och det finns filmer som har uttryck hämtade ifrån Uppenbarelseboken. Apokalypsen brukar man tala om, och man varnar för det. Och det är ju då den ultimata katastrofen som kommer att drabba jorden. Och det är faktiskt grundtextens ord här som finns, som är översatt med Uppenbarelse. Sedan så Harmageddon är ett annat uttryck. Det finns böcker, och jag såg hemma i min bokhylla en profan bok som hade just Harmageddon som titel. Jag har inte läst den där, men det var en helt profan bok. Men den var hämtad ifrån Johannes Uppenbarelse. Det är väl det 16 kapitlet. Harmageddon och Apokalypsen. Det är begrepp, och det har funnits filmer. Det finns flera filmer med de här orden inbegripna. Och därför så finns det, även om man inte har läst Bibeln mycket eller någonting alls, så har man ju nåtts av det här och vet att det finns här hämtat. Och nu när det börjar då skaka om, för det här är bara början av skakningarna som kommer, så kommer människor då att också skakas om och ha många frågor. Och då är det frågan om vi har svaren. Och de svaren har vi bland annat i Johannes uppenbarelsebok. En känd evangelist träffade på när han var handlade i en affär. En man som inte hade någon kristen bekännelse och som inte visade sig i kyrkorna. Men han, när han såg då den här evangelisten, han visste väl att han var evangelist. Med tanke på det som har hänt i år, så säger han här: är det det här som Bibeln talar om? Är det det här nu som har börjat? Jag vet inte vad han svarade. Men han gav uttryck för att han ville ha svar på vad det är som håller på att hända. Och det är väldigt många som vill ha svar på det som håller på att hända och som kommer att hända. Och därför så ska vi då stå fram med det profetiska ordet för att vägleda dem till Jesus, till frälsning, till den trygghet som inget NATO-medlemskap kan skänka. Det vill jag bara säga med tanke på det som är aktuellt i de här dagarna. Det finns ingen trygghet som finns att skänka utifrån ett mänskligt och jordiskt perspektiv. Inte en stor försvarsallians kommer att rädda människorna i den sista tiden när det kommer att gå över världen. Och min övertygelse att vi är mycket nära detta. Och därför så går vi ut med varningarna innan de kommer. För att de ska veta att vi har predikats innan det hände. Det är det som kallas profetiskt. Och det här är en profetisk bok, den sista. att tala om någonting som har hänt. Det är ingen konst. Där har vi hur många historiker som har skrivit så mycket historieböcker om det som har hänt. Men Bibeln talar om det som kommer att hända. Och där är Bibeln unik. Och varför är den så viktig, den här boken? Jo, redan här i det första uttrycket här så står det: detta är. Ja, man brukar tala om varudeklaration. Om när man tittar på varor som man har köpt så står det ju en deklaration på vad det innehåller. Och det här är en varudeklaration som övergår allt annat i all litteratur. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, står det. Den är gudomlig. Den är från Gud. Och det första ordet som står i grekiskan så är det apokalypsis, Jesu Kristi. Apokalypsis, alltså. Det är där uttrycket kommer ifrån. Uppenbarelse. Och uppenbarelse här, det betyder att dra undan åt sidan, förklara, uppenbara det som inte människor har insikt i. Och så får man uppenbarelse av detta. En gudomlig uppenbarelse. Det är ju väldigt stort. Skulle vi avvisa gudomlig uppenbarelse? Ja, det, den som gör det är inte, ja, inte roligt, för att säga det milt sagt. Nej, och absolut inte vi som är troende, utan bekänner vi oss till Gud så ska vi bekänna oss till Guds ord också. Ja. Uppenbarelse. Han har uppenbarat det för människor som vill öppna sin bibel. Men den som inte gör det, så är det ju en uppenbarelse som är förgäves till den personen. Men det är ju på vårt ansvar att predika. Vi kan inte kräva utav de ofrälsta att de ska studera detta. Men däremot så borde det vara en självklar sak för varje pastor och präst och förkunnare och evangelist att predika den uppenbarelse som vi har fått här. Det här är ju ljus, gudomligt ljus. Det borde väl inspirera oss. Jag läser inte någon vanlig bok. Nej, där kan man ju köpa spännande böcker. Och så tycker man att det är så spännande när man läst en bit, så vill man reda på hur det går i slutet. Och så läser man slutet. Jag slutade. Ja. Ja, det är spännande att leva. Men det är spännande att veta hur det kommer att sluta också. Ja, och det är nödvändigt för oss att veta om det, som jag redan har motiverat. Det är en uppenbarelse. Och egentligen, det står ju apokalypsis Jesu Kristi. Egentligen så tycker jag att det hade varit bättre att boken, här står Johannes uppenbarelse i min bok. Men Jesu Kristi uppenbarelse hade ju varit bättre. För det var ju inte Johannes som gav uppenbarelsen, men han fick motta den. Och det är exakt översatt då inledningen, Jesu Kristi uppenbarelse. Och det hade säkert skapat mycket mer respekt inför den här boken om det hade stått så, det tror jag. Men ursprunget, det kommer här i nästa sats här, som Gud gav honom. Ja, det här faktiskt, uppenbarelseboken är den enda boken i hela Bibeln som har en sån tydlig deklaration att det är en gudomlig uppenbarelse. Gud gav den till Jesus, ursprunget. Det är ju så när man ska gå tillbaka till ursprunget. Så går man ju, man kan följa då till exempel en bäck och så startar den vid en källa. Och källan är Gud själv som har skapat himmel och på jord. Ja. Gud gav Jesus uppenbarelsen. Och han gav den vidare. För han gjorde den känd genom att sända sin ängel. Så Jesus använde en ängel för att förmedla budskapet ner till jorden. Ängel betyder ju budbärare. Tänk vilket uppdrag att förmedla. Det måste ha varit väldigt fint för den ängel som fick det här. Nu får du gå ner till jorden. Du ska gå ner till Johannes som är isolerad på en Patmos där. För Jesu Kristi vittnesbörd, det var orsaken. Inte att han har varit brottsling. Men han hade predikat om Jesus och där tolererade inte romarriket. Så därför, han var farlig Johannes. Det var den enda lärjungen som fortfarande levde. Och han började närma sig 100 år. Men han var lika farlig för det. För det romerska riket, halleluja. Det var den lärjungen som Jesus älskade, står det. Han skriver ju om sig själv så. Naturligtvis älskade Jesus alla lärjungar. Men Johannes höll sig alltid framme. Han var så nära Jesus. Och det är därför som han ska sitta långt framme. Jag får säga även i mötena. För att det är där ordet går ut först. Och ju längre bort man kommer. Och det är därför som man också ska vara med i mötena. Och inte bara glo i en telefon eller vad som helst. Men du som inte har annan möjlighet kan göra det. Och Gud välsigna dig för övrigt att du tittar på YouTube och TV här. Men alltså närheten. Och det vet man att när man har varit i möten där andens moda förkunnar och predikat. Då har man upplevt hur vågor av kraft har gått ut. Och då gäller det att sitta långt fram. För ni vet hur det är vågor. De ebbar ut ju längre de går. Men de är kraftigast när de går ut här. Då så sändes ängeln här. Det fungerade väldigt fint i den himmelska världen. Överlämnandet ifrån Gud till Jesus, till ängeln. Och som också var lydig och förmedlade det till Johannes. Och det står här att han har vittnat om Guds och Jesu Kristi vittnesbörd. Och han förmedlade det. Han skulle skriva det och skicka det till de sju församlingarna. Det var hans uppdrag att predika för sju församlingar. Och därför så skrev han ner hela uppenbarelsen. Ja, hit har det fungerat jättebra i lydnad. För att förmedla uppenbarelsen. Men hur är det idag? Förmedlar vi den vidare? Den som förmedlades först till sju församlingar. Och som ska förmedlas till alla Guds församlingar på hela jorden. Nej, då är det många som har slutat att läsa här i bibelboken innan. Förmedlingen har inte fortsatt. I den tid som vi mest behöver förmedla detta budskap så är det många som har svikit. Och det är allvarligt. Och jag känner själv för egen del att jag får rannsaka mig varför jag inte har predikat så mycket. Men jag har ju predikat en del i alla fall om det som håller på att ske. Och det gäller att predika det nu. Ja, och därför är det en kallelse som sagt till varje förkunnare som predikar Guds ord. Att predika uppenbarelseboken. På det sättet så kan vi ge hela världen en varning. Kristna församlingarna finns över hela världen. Och om man då i varje församling predikade detta, gav ut böcker, spred tidningar, traktat, radio, tv och så vidare och larmade världen, så skulle vi kunna få se en stor skörd. För det finns ingen sunt tänkande människa som vill befinna sig på den här jorden när dessa domskatastrofer går över jorden. Nej, då finns det en räddning. Och det är Jesus. Läs Uppenbarelseboken. Och tänk efter, vill du vara på den här jorden när detta sker? Det tror jag ingen vill vara. För då blir det den tid som Jesus har sagt. Att det ska komma en tid av nöd. Han säger det i Matteus, det 24 kapitlet. Och där står det i den 21 versen. Till då ska det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig ska förekomma. Och det har varit väldigt mycket nöd i olika perioder. Men om den tiden har aldrig inträffat så mycket nöd. Den har inte inträffat än. Men vi står på tröskeln här. Och det är därför som vi måste stå fast förankrade. Och inte bara behålla det här budskapet för oss själva. Och den tiden som Jesus nämner om här. I Matteus 24:21. Det är den tiden som är beskriven i huvuddelen av Uppenbarelseboken. För det finns en huvuddel där. Det finns en inledning till församlingarna här. Och sedan så finns det ju en avslutning om evighetstillståndet. Men man kan säga det 6:e till det 19:e kapitlet. Det är den stora tiden utav nöd. Så alltså när Jesus talade detta, så talade han profetiskt. Och sedan fick han alltså uppdraget att från Gud förmedla den uppenbarelsen vidare åt ängeln och till Johannes. Ja. Och nu hör vi detta budskapet här. Och det här är ju så att det står. Ja, jag kan först innan jag går vidare, vad som vi är kvar i första versen här. Den är så innehållsrik. Visa sin tjänare. Det var ju Johannes. Och vi som vill tjäna Gud, vi är tjänare. Ja. Och då gäller det att vi tjänar, betjänar människor. Inte bara herrar, utan vi är tjänare. Och grundtextens ord är dolus. Så egentligen står det i Jesu Kristi slav, står det. Dolus betyder slav. Ja, och det är mycket mer kraftfullt än att vara en tjänare. Det finns ju tjänare som håller på och tjänar på olika sätt här. Men slavar, tyvärr finns det slavar. Men att vara Jesu Kristi slav, det är inget negativt. Det bara talar om förhållande till sin Herre. Och det är det förhållandet som är så viktigt, att vi har det rätta förhållandet. Att vi är slavar och tjänare. Vi ska inte vara herrar i församlingar. Vi ska inte vara herrar i olika positioner som vi har. Nej, vi ska vara tjänare och betjäna människorna. Vi ska ödmjuka oss. Det är det rätta sanna tjänarskapet. Inte att vara med, bestämma, driva på folket. Utan leda dem som den gode herden. Betjäna dem, vägleda. Att ödmjuka sig, inte att vara stolt. Och där har vi ju Jesu exempel. Som han visade vid den sista måltiden. Han hade lärjungar. Han var ju mästaren. Men vad gör han då? Ja, han börjar två deras fötter. Han ödmjukar sig. Förstår ni? Börjar tvätta fötterna. Och Petrus protesterar ju, tycker att det ska vara tvätt om. Men Jesus ville ge ett sista exempel på hur vi tjänar honom i rätt efterföljd. Och så höll Guds son, mästaren, på att tvätta dessa jordiska, dammiga, kanske fotsvettiga fötter med vatten. Det är så vi ska göra när vi tjänar Jesus. Vi ska vara Jesu Kristi tjänare, för att inte ta grundtextens ord och dolus. Vi är blott pliktiga att göra det vi är. Och det säger, jag fick upp det ordet, jag läste Paulus, han säger så här. Ve mig om jag inte predikar evangelium. Ve mig, för han var kallad till det. Det går inte att slå sig till ro. Nu har jag fått pension, nu slutar jag. Har Gud kallat till att predika evangelium, så är det Guds kallelse. Det har inte pensionsmyndigheten att göra. Och lägga av. Nej. Det är allvarligt. Och det finns så många gamla bröder och systrar som idag skulle behöva predika. Och Gud välsignar alla som gör det. För de har livserfarenhet och de växte upp när de utbildade pastorerna till att tro på ordet. Inte att problematisera det eller ifrågasätta det som man gör idag. Nej. Och då så visar sin tjänare vad som snart måste ske. Ja, då finns det ju en del som kanske har hakat upp sig, måste snart, står det snart, står det här. Men det är en olycklig översättning, för grundtextens ord står det tashe, och det betyder hastigt, snabbt. Och det kan också betyda snart, för om man tänker efter så ligger det i samma, så att säga, samma fåra utav ordet här. Om jag ska ringa till någon här som bor på andra sidan stan här, så och säger att jag kommer snart, så slänger jag mig på cykeln eller bilen och så ger jag mig iväg. Och då är jag hastigt där och jag är snabbt och jag är snart där. Och det är det som återspeglas här. För att det som kommer att ske här, och det kan ni läsa i till exempel studiebibeln och andra kommentarer, att det handlar om den tid som uppenbarelseboken beskriver, att det kommer att gå väldigt snabbt. Det är en väldigt snabb tidsrymd som den kommer att uppfyllas under. Ja. Och vi tror att det handlar om ungefär 7 år. Med tanke på vägledningen från Daniels bok så handlar det om det. Och där de 3,5 sista åren är mycket värre än de 3,5 första år. Och då förstår vi, börjar vi förstå varför det står så här. Att det handlar om den tidsrymd som alltså... För det står tiden är nära, och det står också i kommentar att när det står om tiden så syftar det många gånger på ett eskatologiskt uttryck, att den yttersta tiden är en komprimerad tid på några få år utav hela mänsklighetens historia. Och det Jesus säger också, om inte den tiden förkortades så skulle inte ett kött kunna överleva. Nej. Men många kommer att dö och gå under. En fjärdedel står det i uppenbarelseboken. En tredjedel ett annat tillfälle. Då förstår vi det här. Och då kanske vi också förstår varför en del väjer undan för att predika det här budskapet. Men det har vi ingen rättighet att göra. Vi predikar allt Guds ord om vi ska vara en Herrens tjänare. Och det säger Paulus, som jag citerade här, när han tog avsked av det äldste i Efesus. Och de grät och de sörjde över att han sa, jag kommer aldrig mer att få se era ansikten. Men, säger Paulus, jag har inte undandragit mig att förkunna allt Guds rådslut. Och då kunde han fara vidare när han hade lagt upp allt Guds rådslut. Och kan vi säga det, att vi har förkunnat allt Guds rådslut som predikar? Vi får rannsaka oss. Och du som inte predikar över uppenbarelseboken, där får du rannsaka dig. Och jag får rannsaka mig, men nu predikar jag uppenbarelseboken här. Ja. Och han för fram budskapet. Och Johannes, han säger allt vad han själv har sett. Allt det har vi det igen. Det här, jag har inte undandragit mig att förkunna allt. Det är väldigt allt det här. Tänk vad betydelsefullt ett ord kan vara. Vad jag själv har sett. Ja. Det här är inga andra hans källor. Utan det här är vad han själv har sett. Och det här talar jag om. Det här skriver jag ner här. Så att han hade inte hört det på ryktets vägar. Det kan vara många rykten och sen när man går tillbaka så blir det allt tunnare och tunnare med att hitta någon källa. Men här har vi källan, Gud, och här har vi tjänaren Johannes som var lydig och förkunnade allt vad han hade sett. Och mer behöver vi inte än allt. Nej, det räcker att vi har kunskapen om den yttersta tiden genom uppenbarelseboken här som vi har fått här. Ja, och så finns det ju de som då undviker uppenbarelseboken. Här får var och en känna sig träffad. Ja, men undviker man den så går man också miste om det gudomliga löften som finns i den tredje versen här. Och dem finns inte i någon annan bok. Ja. Så ska man ha dessa härliga löften. Och det är löften med den som tjänar Gud. Halleluja. Ja. Och nu sa jag halleluja, för här står det saliga den som läser upp. Ja. Så det var väl därför det kom ett halleluja. Ja. Jag är ju salig, för jag har fått läsa upp det här. Halleluja, hörs det? Halleluja. Ja, det är rätt. För det står så här, saliga är det som lyssnar. För det som sa halleluja nu. Det har lyssnat. Och då började trycka på. Halleluja. Ja. Behöver vi inte saliga församlingar? Det är väl det vi behöver. Det ser ut som det vore begravning varenda söndag i en del församlingar. Ja. Saligheten, den höjs när vi predikar det här. Lyssna till profetians ord. Och tänk så enkelt egentligen att få höja salighetstemperaturen i församlingarna. Predika uppenbarelseboken. Ja, det är Jesus själv som säger detta. Så det går inte att försöka komma undan här. Det är ju många som försöker det. Men profetians ord, ja. Det är detta som är profetians ord. Och det står det också här i det sista kapitlet här. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok. I denna bok. Uppenbarelseboken i denna bok. Vi behöver inte leta andra böcker. Men vid profetians ord. Alltså den här boken är profetia. Ja. Och skulle du vilja profetera, och det hoppas jag att vi vill göra allihop. ja då kan man göra så här. Att man tar och öppnar den här boken och så läser man för någon som lyssnar. Då profeterar man. För det är profetians ord. Så enkelt var det att profetera. Ja, tack och lov. Ja, och då blir den salig också som får lyssna till profetians ord. Ja, vi behöver läsa uppenbarelseboken för varandra. Ja, men då så är det ju så här att man vill ju inte höra ett allvarligt budskap. Här har vi förklaringen till varför det är så lite förkunnelse från uppenbarelseboken. För där är det allvar. Där talas det om vad som drabbar jorden. Där talas det om evighetstillståndet, både himmel och helvete. Men nu har vi kommit till den tid där Paulus profeterade att det kommer en tid. Det var inte då. Tid, oftast då kopplat till eskatologin, som jag säger, den yttersta tiden. Det är så, det kan vi ge flera exempel på här. Men vi nöjer oss med det konstaterandet. Och då säger Paulus, då ska man samla lärare som ska förkunna så att det kliar i öronen. Ja, där är vi nu. Där har vi svart på vitt. Varför det inte predikas? Jo, det ska klia. Du är bra, du är duktig, du är fin, allting är väl. Så går man hem. Men allt Guds ord, säger Paulus, är nyttigt till bestraffning, till rättavisning, förmaning, står det i andra Timoteusbrevet. Allt Guds ord, där har vi det igen. Där har vi det igen alltså. Och där stryker ju alltså Paulus under detta. Men jag letar inte rätt på det, men bland annat så säger han alltså detta. Bestraffning, till rättavisning och förmaning. Och vad är det som behövs när vi har kommit fel? Då behöver vi förmanas för att komma rätt. För att stå rätt redo när Jesus kommer tillbaka. Och nu har det på senare tid uppenbarat sig så. Att det här är ju inte bekvämt. Och därför har man inte förkunnat det. Och när man då ska försöka komma runt det här. Så finns det ett par olika knep alltså. För att göra det. Och då så är det uppenbart att en del säger så här. Att detta inträffade vid Jerusalems förstöring. År 70. Då inträffade uppenbarelseboken. Ja, det är förfalskning. För det första. För Johannes fick det på 90-talet. År 70-talet, då så kunde han ju inte profetera om det som måste hända, står det också i uppenbarelseboken, det fjärde kapitlet. Utan det hade ju redan hänt. Och då är det ju inte till att profetera. Då är det ju ingen profetia heller. Alltså på punkt efter punkt så kan man underkänna sådana påståenden. Och jag har en bok som heter The Triumph Return utav Grant Jeffrey. Han visar ifrån kyrkohistorien, kyrkohistoriker och andra under de första århundradena som talar om att Johannes fick det här på 90-talet. Denna uppenbarelse, han fick det på ön Patmos. Så att, men det är andra som förespråkar detta menar att Paulus eller Johannes då fick det på 60-talet. Det är ju förfalskning utav verkligheten. Det är en historierevision som inte godkänns av varken Gud eller utav oss människor. Det är det första försöket att undkomma uppenbarelsebokens allvarliga budskap. Ja, ett annat, det är ju att då menar Johannes levde ju på 90-talet, att det här skedde på den romerska världsmakten och kejsaren i Rom och hans tid. Och därför så är budskapet ett budskap till romarriket på Johannes tid. Och då tar man den nya frivolten för att komma undan det här. Då placerar man det istället. Man kan erkänna då att det var inte en profetia om 70-talet. Eftersom man levde på 90-talet. Men då så gör man så här. Att då så säger man, ja, Johannes skriver här till det troende i romarriket. Och vill på detta sättet varna dem. Och som en bibel... utläggning, jag har boken här, han menar att Johannes kodade budskapet. Ja, att Johannes skulle kommit med sina klåfingriga fingrar och pennan. Han skriver allt vad jag har sett, inte vad jag har hittat på, inte kodat med sjutal och så vidare. Nej. Och så vet vi det här fruktansvärda som kommer att hända och som är beskrivet i det 13 kapitlet då. Man talar, alltså Johannes beskriver antikrist, denna avgrundens människa där djävulen tar personligt boende i en människa i den sista tiden och orsakar detta förödelsen som kommer i världen. Jesus han kom för att stifta frid, men Johannes han, eller antikrist han kommer för att föra människorna till helvetet. Det är antikrist uppdrag. Precis tvärt emot vad evangelisternas uppdrag var Johannes. Och för att verkligen få den bekännelsen. Den som tror på Jesus och bekänner honom. Han var det frälst, han var det räddad, står det. Men nu ska mänskligheten få bekänna antikrist. Och sin lojalitet. Och så vet vi att han ger dem. Någon form av någonting på handen eller pannan. En del har ju förlorat bägge händerna och måste då ha något annat. Om man inte tar det så får man inte köpa och sälja. Alltså man går svältdöden till mötes. Och tar man det så står det i det 14 kapitlet att då plågas man i evigheternas evigheter. Det som har tagit viljors märke. Det är helvetet det. Ibland diskuterar de om helvetet och det har varit en debatt nu i en kristen tidning. Det behövs bara uppenbarelseboken 14. Läs vad Johannes talar om. Det behövs inte. Men nu är ju man mästare i att bortförklara. Och så är det också här när det gäller den här boken som tyvärr ingår i väldigt många pastorers utbildning. Lammet och odjuret. Så läggs en väldig betoning på att det handlar om romarriket och att Johannes talar till romarriket och varnar de kristna där. Och då bara få ge ett exempel för att visa på hur orimligt detta är som står här. Varningen för odjurets märke. Ja, det som är profetiskt och det som står i 13 kapitlet. Blir därför ytterst. En varning för kejsarens maktsystem. Jag måste läsa Galenskapen en gång till, men kom inte ihåg den. Varningen för odjurets märke blir därför ytterst en varning för kejsarens maktsystem. Plockar man bort denna varning som finns i det 13 kapitlet. Det handlar om kejsarens maktsystem samtidigt med Johannes. Då lägger vi det bakom oss också då. Då blir det ett andra försök. Dels det var, första var ju att det var på 70-talet. Och det andra var ju då att det var samtidigt. Men det är en profetisk bok. Ytterst står det faktiskt. Men ytterst så handlar det ju om antikrist och hans märke. Och här kan vi varna och rädda väldigt många. Jag vet att det är många som har reagerat mot den här boken. Och jag har gjort det, men jag skulle önska många fler. Jag har inget emot honom som har skrivit boken. Inte, men det som han har skrivit För det har gjort att det har tystnat det profetiska ordet i församlingarna. Det var de två försöken att ta bort detta allvarliga budskap. I en tid då vi som mest behöver det, då så rundar man budskapet. Ja, därför så säger jag till dig som är pastor, förkunnare och präst, alltså predika. Ta bort de mänskliga kommentarerna och läs ordet som det står. Det är då vi är trogna tjänare. Vi sörjer över att den eskatologiska förkunnelsen har ebbat ut. Och jag hade skrivit upp något här. Till exempel den här gamla bibelläraren Ingmar Strand. Och det är därför jag uppskattar de här gamla och hoppas de orkar predika. Han skrev här när det gällde 1900-talet i sin bok Dramatiska slutscener. Och det är Uppenbarelseboken. Det är verkligen dramatiska och det är slutscener. Då skriver han så här att då har flera frikyrkoledare betonat den sluthistoriska synen, alltså den profetiska i den sista tiden. Pingströrelsens grundare Levi Petrus företrädde denna linje mycket klart i både tal och skrift. Inför 2000-talet, och det är där vi befinner oss, har vi en annorlunda situation. Tyvärr har innehållet i undervisningen om den profetiska, eskatologiska, sluthistoriska tolkningarna utvattnas på ett skrämmande sätt. Det har utvattnats och det har jag ju gett exempel på här. Istället för att det är märgstarka rätter så är det lite utvattnat. Ni vet hur man kan spä ut kanske en välling eller en gröt och det blir utvattnat. Ingen som vill ha något utvattnat. Nej. Och vi ska inte utvattna Guds ord. Det sluthistoriska tolkningen utvattnas. Och på ett skrämmande sätt. Ja, det är klara ord om hur det ser ut. Och vi behöver många fler såna här gamla lärare som talar om vad som sker nu. För det är skrämmande det som sker nu. När man kan utbilda pastorer i att det har uppfyllts det som står i Uppenbarelseboken. Nu skulle vi stå fram med all kraft. Och här är det som Mose önskade. Jag önskar att allt folket vore profeter, säger han. Och de som kanske står i ledningen och som skulle vara profeter. Då ersätter Gud med fotfolket. Och vi kan profetera, vi kan läsa Uppenbarelseboken, vi kan tala om detta. Vi kan vittna det på det arbetsplatser, vi kan göra väldigt mycket genom att föra ut budskapet medan tid är. Och varna för antikrist och hans regim. Ja, då tar vi ytterligare här ett trick. Alltså teologiskt trick för att undkomma det här. Då är det en präst som har skrivit. Mycket av eländet kommer ju här i Sverige. För vi är världens mest sekulariserade land. Och denna sekularisering har alltså påverkat kristenheten. Och det var ju tur jag hade ytterligare här ett citat. När jag säger sekulariserat, för det hade jag här. I något jag har skrivit ut lite anteckningar. Ja. Sekulariserat. Det är då verkligen Sverige. Men det är inte bara Sveriges folk i allmänhet som är sekulariserat. Så här skrev domprosten Gerard Arnell som bodde här borta några mil ifrån. Det var en som kunde predika ordet och fyllde sin kyrka, Svenska kyrkan, därför att han predikade med kraft. Och han har gett ut predikosamlingar bland annat. Så säger Herren, jag har hemma. Och det är majstarka rätter. Han är inte längre i livet. Men han säger så här. Kyrkans sekularisering. Det är inte samhällets sekularisering, utan kyrkans, här får vi rannsaka, har sin grund i att man inte längre tror att Jesus kommer snart. Detta sammanhänger med den bristande tilliten till Jesu ord överhuvudtaget. Det är klarhet det. Kyrkan har blivit sekulariserad. Orsaken är att man inte tror på Jesu Kristi ord. Därför så är det så som en världslig tillställning när man möts och istället bara talar det som kliar i öronen. Och det är väldigt allvarligt. Ja, det är så allvarligt i dessa allvarliga tider. Om vi skulle också ta med någonting här. Jag kan ta och läsa, för jag kom ju på att jag sa att jag kunde läsa också de tre sista verserna, de tre första. Tänk så mycket innehåll vi har att ta del av själva då här mellan de tre första och de tre sista. Alltså tiden räcker inte till. Jag hade velat stanna vid de tre första här, men jag läser de tre sista. Lovat är lovat. Och så här sägs det där. Från 18, 19 och 20. För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag. Om någon lägger något till dessa ord ska Gud alltså, på honom lägga de plågor som är skrivet om i denna bok. Gud hjälp mig, säger jag bara. Och de plågorna, de får vi läsa om. Men det är varningen ifrån Gud. Om vi lägger något till dessa ord. Förvanska budskapet. Så allvarligt. Och står det i 19 versen. Om någon tar bort något från det ord som står i denna profetias bok, ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden som det står skrivet om i denna bok. Jag bävar, gode Gud hjälp mig att jag inte tar bort något från de orden. Det är evighetsallvar som beskrivs i de här två versarna. Det är Gud som talar. Det är Gud som har satt upp standarden. Det är vi som ska rätta till oss. Det är nämligen så att det är inte vi som ska förändra profetians ord så att det passar oss och anpassar oss, som jag har gett flera exempel på. Utan det är vi som ska anpassa oss efter profetians ord. Och vi får inte försöka anpassa profetians ord. Jag skrev ner här, halleluja också, att jag gjorde det. Alltså, vi behöver de gamla lärarna som höll måttet, som trodde på Gud och som predikade Guds ord, så som Guds ord. Erik Bernspång, det är ju en som nu har gått hem till Herren och har fått känna honom och hade väckelse och skrev bibelkommentarer bland annat till uppenbarelseboken. Och då denna vers som jag läste här, den 19:e, där det står varningen om att ta bort något. Vet ni vad Erik Bernspång skriver? Vi tar bort genom att ignorera hela boken. Jag läser det igen. Vi tar bort genom att ignorera hela boken. Och det är ju detta som nu måste understrykas. Johannes sa ju, salig är den som tar vara på ordet. Han sa inte salig är den som ignorerar hela den här boken. Nej, det är osaligt och det kan få osaliga konsekvenser. Det är inte mina ord för att skrämma någon. Det är Jesu ord. Jag kan bara predika det. Ja, då tar jag ytterligare här. Brukar jag gå till Peter Fjällstedt, prästen på 1800-talet. Som också utöver sin missionsgärning och for runt med häst och vagn i Europa och predikade. Gjorde det arbetet där han för hand fick skriva kommentarer till hela Bibeln i 3 band. Oj, oj, oj. Det var en del som kunde tjäna Gud ordentligt. Det var inte frågan om 5-6 veckors semester om det skulle bli. Men nu har vi kvar kommentarerna. Och fast både Wernström och Fjällstedt är döda så talar de genom det de har skrivit. Och då vill jag också ta med här hans kommentar till den 19:e versen. Varningen att ta bort detta. Denna stränga varning. Kan ni tänka något strängare än det jag läste? Att ha blivit borttagen ifrån livets träd. Denna stränga varning och hotelse. Ja. Ja, det kan man kalla det också. Gäller om alla bibelböcker i allmänhet, men om uppenbarelseboken i synnerhet. Emedan dess innehåll är så outsägligt viktigt och genom någon förfalskning därav det vådligaste följder kunde uppstå såväl för församlingen som för enskilda själar. Tänk så tydligt man kunde varna då. Och nu denna 1800-tals varning tar vi till oss. Att om vi förfalskar, om vi försöker kryssa runt uppenbarelsebokens budskap, så låt oss då kalla det för vad det är, förfalskning som man säger här. Och därav det vådligaste följder kan uppstå såväl för församlingen som för enskilda. Här är vi i farozonen, det kristna församlingen åtminstone i Sveriges land. Tänk att det stod så allvarligt. Vådligaste följer för församlingar. Gud hjälp oss. Och för enskilda. Jag ska sluta nu. Skönt att jag fick läsa dem här. En präst. En erkänd bibellärare inom EFS, Bernspång. Och vad de har sagt. För hade ni, jag sagt det så hade ni bara förkastat det. Men här är det större auktoriteter än jag. Och jag är glad över att få citera det här. Och vi gör klokt i att ta vara på dessa varningar. För nu kommer det allvarliga tider. Och som det stod i en tidning här om dagen. Med tanke på NATO-medlemskapet. Att nu stundar de närmaste månaderna. Den allvarligaste månaderna i modern historia. Innan vi har fått underskrivet och godkänt. Så finns vi inte med under paragraf 5. Därför är det kommande månaderna så allvarliga. Nu har vi mött ett allvarligt budskap. Och du som inte är frälst, tag emot Jesus. Gör ditt val nu. Jag ber för det. I Jesu Kristi namn. Amen. Herre, så ber vi att du tar hand om oss allesammans. Rädda oss så vi har del i livets träd. Fader, väck oss som församling och som enskilda. Och väck de som har lyssnat nu så att de befinner sig i den eviga saligheten en gång. Tack för att vi har fått läsa ditt ord i Jesu namn. Amen.